Välkomna till de äldres råd. Vi sitter här igen. Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg. Kekkonen är alltså vårt tema för idag. Vi hänger upp det på det att det har kommit ut två böcker om Kekkonen. Den ena skriven av Marit Tyrkö, handlar kanske mer om Marit Tyrkö än om Kekkonen, men i varje fall. Och den andra skriven, eller redigerad av Kekkonens tidigare adjutant Esa Seppänen. Och det ser vi som ett tecken på en någon slag av nostalgi, Kekkonen nostalgi. Och det kan kanske bero på, i och för sig så hade jag böckerna säkert idén kommit tidigare, men idag så funderar man en del ändå på vad en stark ledare som Kekkonen hade gjort i den världspolitiska situation som Europa nu befinner sig i. Då hade vi ju ett speciellt förhållande till Sovjetunionen. Vad tror ni, de är det äldre, om hur Kekkonen skulle ha reagerat på den här sanktionsspiralen som vi nu befinner
oss i? Alltså vilken Kekkonen? Den som ville fortsätta vinterkriget eller den som röstade för att Finland skulle rösta med Warszawapakten vid Ungernkrisen 1956?
Måste vi väl ta den Kekkonen som han gjorde?
Vilken Kekkonen alltså?
Jag skulle säga, ni får välja vilken Kekkonen ni tror att hade, hur han hade reagerat.
Ett kort svar, att nu skulle då Ukraina behöva en Kekkonen idag.
Det där, jag tycker inte riktigt om den här alls upp filosofin, alltså att vi spekulerar i någonting vars utgång vi inte kan säga någonting om.
Helt meningslöst.
På det viset är det lite meningslöst.
Ska vi sluta programmet nu då?
Nej, vi kan diskutera i alla fall naturligtvis.
Vi diskuterar också meningslösa saker.
Precis, inte så sällan.
Om du vill så kan jag svara på det. Vad skulle Kekkonen ha gjort idag? Jag skulle säga att Kekkonen var en realpolitiker.
Absolut.
Och han skulle ha ta itu med Putin, lite som Niinistö, men kanske på ett lite annorlunda sätt. Och det där, man kan ju inte tänka sig, som Ralf säger, att det där alls upp Jossitelu som finnen säger är ju jättedumt, för världen är annorlunda. Kekkonen skulle vara över 100 år idag, man kan inte alls tala om den situationen. Nej. Utan då tänker man bara emotionellt på saker.
Nej, men vi tänker alltså om vi försöker ha...
Vi kan diskutera metodiken.
Jo. Precis,
det kan vi göra.
Ja.
Och det där då tycker jag att mycket av premisserna för Kekkonens metoder har fallit bort. Det är fullkomligt logiskt att jag kommit till att Ryssland nu agerar som man gör i Ukraina. Därför att i och med Sovjetunionens fall så föll också alla de framsteg och landvinningar som den europeiska säkerhetskonferensens slutakt betydde. Det var ju ett fredsavtal efter andra världskriget på sätt och vis. Ja. Man sa att gränserna är oföränderliga och folk får välja sin säkerhetspolitik och allt sånt. Men i och med att Sovjetunionen försvann också Sovjetunionens landvinningar. Och då är det logiskt att de struntar i resterna av ESK.
Jag håller fullständigt med, därför att det är så frestande att dra paralleller, att upptäcka likheter mellan saker som har hänt i historien och vad som händer idag. Men om man upptäcker en eller två likheter så finns det tusen olikheter.
Världen... När Ralf säger landvinningar, Sovjetunions landvinningar, vad menar du då?
Jag menar bland annat den cordon sanitär, den kedja av vasallstater som omgav Sovjetunionen och delvis fanns inkorporerade i själva unionen, liksom de baltiska länderna.
Men Friberg, inte var vi ju någonsin en vasallstat. Visserligen använde sig Sovjetunionen av Finland som ett att skrämma väst med, så som de gick till väga här. På det sättet blev vi utnyttjade av Sovjetunionen. Men där skulle jag också igen säga att det var inte bara jag som säger att Kekkonen var en realpolitiker. Till och med Kissinger säger det i dags dato. Att han är den enda realpolitikern som Finland har haft jämfört med alla andra som vi har haft.
Paasikivi kanske ändå.
Vad sa du?
Paasikivi kanske ändå.
Ja, men Paasikivi, nej, han var nog också sen på något sätt.
Det finns ett element, Jutta, om du säger att man är realpolitiker, så är det väldigt ofta att man också är opportunist.
No, det går naturligtvis hand i hand, men vad är opportunism? Jag menar, realpolitik och opportunism går ju lite hand i hand.
Ja, det var det jag sa.
Eller man kan uppfatta det som opportunism, men om det för det goda för ens eget land, så tycker jag att en viss opportunism är tillåten.
Men om vi nu går tillbaka till dagens läge, så orsaken till att Finland befinner sig i den här sanktionsspiralen på något sätt är ju att vi är medlemmar av EU.
Ja.
Och vad tror ni, hade Kekkonen varit för ett EU-medlemskap? Kan man säga liksom, vi måste ju säga att efter, alltså det 15 år efter Kekkonens död som vi blev medlemmar, att världen förändrades och så vidare, och Kekkonen var ju också då realpolitiker. Det finns fördelar med EU, dem har vi liksom kunnat uppleva. Nackdelarna med att vara utanför EU har vi inte kunnat uppleva. Och den här utgångspunkten är ju helt avgörande för hur vi bedömer Kekkonen idag. Om han skulle ha varit för ett medlemskap, så skulle han ju sitta i samma problematiska situation som Niinistö, Tuomio och Stubbe och hela gänget idag.
Jag tror att jag är övertygad om att Kekkonen skulle ha varit pro EU-medlemskap.
Jag är övertygad om att han inte skulle ha varit det. Hela historien, då var ju något, så vi säger att situationen var annan då, men geografin var densamma. Och den börjar likna nu. Han var emot att Finland skulle vara med i Nordiska rådet, om jag kommer rätt ihåg, eller sträva emot
nej,
det.
Nej. Han tvärtom, när det var i Moskva 55, så var det meningen enligt Paasikivi att man inte skulle diskutera Nordiska rådet. Men Kekkonen tog en time-out och pratade med ryssarna.
Han var realpolitiker och fick också i den här frågan.
Men Europarådet var han försiktig med, och Nordek visade sig sen att han var tveksam länge, men sen var det Karjalinen som var där som drog det lasse, och då godkände, då var Kekkonen på Karjalinens linje mot. Så att min åsikt, Jutta, är den att hans historia visar att han skulle inte ha varit med i EU.
Ja, men det var då det, Peje. Det var då
det.
Jag
ser
ju att
världen är annorlunda idag, och Kekkonen skulle ha fungerat. Då är det alls upp igen. Det här ni rätt i.
Jutta, är det möjligt att jag förutrar mig?
Nu är det lite svårt att godkänna det, men let go.
Tusen tack. Det där, jag tror att vi ska se på det här så att Kekkonen hade två sidor. Politiskt var han väldigt flexibel, in till mjukhet i ryggraden, men inte riktigt.
Nej.
Men sen i fråga om ekonomi så var han ganska klart liksom västorienterad på det viset att han slog vakt om Finlands ekonomiska fördelar så långt det politiskt var möjligt. Så att han, på det här viset var han liksom en Dr. Kekkonen och Mr. Hyde.
Men där kom nog också den här opportunismen in som du, Ralf, inte tycker om. Men jag tycker att det fanns lite en marginal för en viss opportunism om det var för det egna landets bästa. Och jag tycker ju nog, trots att jag nu inte tyckte så där förfärligt mycket om Kekkonen som president, jag kände ju honom relativt bra, hade träffat honom många gånger, jag kunde berätta hojsiga historier.
Men inte, om det. Vi inte säng med honom i alla
Nej,
fall.
Nej, jag var inte säng med honom. Men om ni vill
är du
veta.
Pryd?
Ja, så vad var det jag skulle säga? Nu råddar ni bort mig.
Då ska vi be att Peje fortsätta. Han är aldrig råddig.
No, jag skulle hänvisa till en skillnad mellan Paasikivi och Kekkonen. Den här, han var ju tidigt på Paasikivi-linjen och han var Paasikivis medhjälpare. Men Paasikivi talar ett dubbelspråk med Ryssland, med Sovjetunionen. Det framgår tydligt av hans dagböcker att Finland skulle tala med dubbeltunga, vänskap och bistånd. Det var sådant pladder som inte betydde något. Men Kekkonens dagböcker är alltid pro-Ryssland. Alltså. Så han var så pro-Sovjetunionen, så han gick mycket längre än Paasikivi gick i den här,
men
i den här frågan.
Tror du inte att det berodde också mycket på att han visste hur man skulle ta ryssarna, så att säga, den ryska kulturen? Avbryt inte nu mig igen, hör du, Ralf.
Så att jag har sagt någonting.
Nu, du öppnade en mun, jag så.
Jag använde det.
För att han var... Han kunde tala med ryssarna, som man säger att man kunde tala med professorer och också tala på böndernas vis. Och han visste hur man skulle tala på böndernas vis med ryssarna. I synnerhet med Chruschtjov, inte med de andra.
Och dessutom visste han att det som han sa i bastun eller någon annanstans skulle komma fram till dem.
Precis.
Därför var han konsekvent.
Och där var den här opportunismen också.
Den stora skillnaden mellan Paasikivi och Kekkonen var ju liksom att de måste ju vardera ta hänsyn till vad folket tyckte.
Ja.
Och Paasikivi hade ett mycket större problem med vad folket tyckte. Att locka folket bakom med en vänskapslinje mot Ryssland var svårare än vad det var sen, ska jag säga, i slutet av 60-talet. För Kekkonen, när det då hade
Kekkonen
lite gått in i folkets sinne.
Är det ingen som saknar Kekkonen, mitt inne?
Kekkonen tyckte inte om direkt kritik. Låt oss säga att det fanns ändå människor som kunde tala rakt ut med honom. Men han brydde sig sen inte om när han väl hade fattat ett beslut vad folket tyckte. Och det tycker jag är jättebra.
Det där, vi ska lite igen fördjupa den här bilden. Kekkonens sista dagböcker vittnar faktiskt inte om att han känner ryssarna bra, utan hur rädd han är för dem.
Absolut.
Och det var han säger om till exempel ambassadören Stepanov var hyperkritiskt och samtidigt ganska sorgset. Att här har jag nu hamnat.
Jo.
Så att man kan nog säga att Kekkonen inte alltid var så förfärligt kontant med ryssarna som vi kanske tror.
Det har ju kommit fram nu senare att han var utsatt för mycket större tryck än vad allmänheten någonsin visste.
Absolut, det stämmer.
Ett exempel är det där, till exempel att förhandlingarna med ryssarna om gemensamma militärmanövrar inleddes i största hemlighet redan 1972, medan de kom ut först 78 när Ustinov var här. Och han gav bara två av sina generaler i uppdrag att föra de här diskussionerna och resten skulle förbli hemligt.
Jag skulle vilja införa ett litet tidsperspektiv på det här, Paasikivis och Kekkonens insats. Alltså 1956 när Kekkonen blev president hade det gått 11 år sedan, 12 år sedan krigsslutet och 12 år sedan den fruktansvärda våren 1944. Där Finland levde i en mardröm om hur det skulle gå för landet. Bara 11 år, om vi tänker tillbaka från idag 11 år, så var det 2003. Och levde Finlands folk i den här blandningen av rädsla och hat mot Sovjetunionen. Och Paasikivi och Kekkonen vände ju opinionen till en förståelsefull och till en politik som beaktar Sovjetunionens synpunkter. På en kort tid så indoktrinerade folket i ett helt nytt tänkande som blev gällande sen för många år framåt.
Konkret är skillnaden också den att Paasikivi levde med en rysk bas, nämligen Porkkala, inom 20 kilometer.
Det ska vi inte heller glömma.
När du talar Peje om 1956, så om du läser Juhani Suomi så säger han ju att Finland var så att säga ockuperat ända till 1956 när de här västmakterna...
Det levde med ett damoklessvärd.
Jag är inte någon stor beundrare av Juhani Suomi, för att jag tycker att han gör en tempeltjänst för Kekkonen. Mm. En politisk forskare måste också vara väldigt, väldigt objektiv. Men han kommer ju med jättemycket fina fakta om Kekkonen. Som det lönar sig faktiskt att läsa hans böcker. Jag läste bara en, tror jag.
Jag läser den ändå hellre för att få en mer sanningsenlig. Ja. Trots dessa faktaförtjänster så läser jag nog Kyösti Skytte.
Ja, just det. Men nu läser jag också hellre Juhani Suomi än jag läser Marit
Tyrk.
Men jag måste säga att där tas också någonting fram som folk egentligen inte vet, att Kekkonen också hade en mjukare, mänskligare sida som han kanske visar för sina väninnor. De lär ska vara bara tre riktiga väninnor. Den här Marit Tyrk var ju en sån, en hans förälskelse i ungdomen så att säga. Jag tyckte jag mer om ungdom. Jag skulle kalla det gubbsjuka om man säger det mycket fult. Mm. Men att det är nog en skojig bok att läsa för att visa att Kekkonen också hade en mjuk sida. Och jag var på själva Marit Tyrkos presentation av boken, så spelade hon ju upp alla möjliga band om Kekkonen och av Kekkonen, vad han sa. Och det var väldigt intressant att höra honom.
Den kommer ju fram också när Anita Hallamas bok.
Ja, men ser du, den är så partisk på något sätt.
Den är partisk, men det var ju citat av Kekkonens brev. De kan ju inte vara partiska när det är direkt citat.
Nej, men hennes kommentarer var
hennes kommentar, men det var en...
Det är skillnad mellan att vara älskad älskarinna och väninna.
Då får jag ändå gå till Peje tillbaka när du talar om indoktrinering, intressant. Ja. Så det där, jag har lite gissat att en del av finska folkets fientlighet mot NATO-medlemskapet är en direkt följd av en så lång och intensiv indoktrinering.
Naturligtvis.
Och, om att väst är liksom fascistiskt och aggressivt och sånt. Det är bara min kollega Leif Blomqvist som har sagt att om man ser på hela efterkrigstiden så är faktiskt NATO den största och bästa garanten vi har haft för att vi har kunnat ha fred i Europa.
Ja, det stämmer.
Så det är paradoxalt att vi ännu liksom lider av den här dragsorden.
Men hör du den där dragsorden? Jag träffade just en riksdagsman på en utställning, en mycket känd riksdagsman, och frågade honom vad Niinistö nu tänker med att han är så försiktig i den här frågan med NATO. Jo, sa han, att han är väldigt försiktig, men inom honom finns nog ett klart beslut för det här.
Jag kommer ihåg den där damen som klagade över att strömmingen lukta, så sa den här försäljerskan att nej, inte luktar den alls. Och så hon sa nej, nu är den rutten, och så sa försäljerskan, men snälla frun, vem kan gå in i fisken och titta? Så nu går du in i Niinistö och säger vad han är.
Han är min president, han måste ju veta.
Men kan du veta vad han tänker?
Ja. Alltså, frågan är ju den naturligtvis att ingenting kan ske innan vi har en majoritet för NATO-medlemskapet.
Och den får vi i och med att en president stiger upp eller en utrikesminister stiger upp att vi ska in i NATO.
Men om vi skulle... Så fort går det inte.
Ja,
två tredjedelar av riksdagen ska vara för NATO.
Alltså det som ju antagligen ändå ligger bakom det här, så att säga, misstänksamheten mot NATO är just den situation som vi nu befinner oss i. Precis. Att här uppstår en antagonism och det där Finland hamnar att så att säga simma med krokodilerna då i det här fallet. Men om vi nu skulle gå tillbaka lite till den här dagssituationen och finlandiseringen som ju ofta anses vara, ha liksom Kekkonen sigill på sig, och Henry Kissinger föreslog ju för allmänt taget att Ukraina då skulle
finlandiseras.
Ja, och det här, och förra veckan skrev då förra Moskva-ambassadören René Nyberg en artikel i det här International New York Times där han redde ut finlandiseringen och förklarade det på det sättet då att finlandiseringen var ett sätt att få Sovjetunionen att förstå att det låg i Sovjetunionens intresse att Finland vände sig västerut. Och det är väl antagligen detta som då skulle vara Ukrainas ska jag säga, väg då, i det här läget, om man nu ska pacificera den
nuvarande
situationen.
Det här är lite förskönande när man tänker på vem som hittar på begreppet finlandisering, så det var ju verkligen inte positivt. Mm. Eller det var i elak mening tänkt.
Men att... Det var ju tyskan om ursäkt sen senare.
Ja, det är en falsk benämning.
Men om vi tar nu Kekkonen fortfarande.
Vi tar nu det här med René Nyberg. Så att det här är ju en riktig analys. Om man nu vill dra det här med Ukraina vidare, så sa jag ju tidigare att de skulle behöva en så stark och intelligent president som Kekkonen. Det skulle de behöva. Och sen skulle de kunna ha en VSB-pakt också.
Det är nog...
Den är ju lite mer problematisk.
Den är nog överspelad. Ja, men den är överspelad. En typ av
det där garantier för Ryssland att inte Ukraina ska närma sig NATO.
Men Finland har ju nu, alltså när VSB-pakten sades upp, därför att vi formellt sett saknar partner när Sovjetunionen inte fanns, så ingick man nog ett protokoll med Ryssland. Där principerna i stort sett är detsamma som i den franska avtalet med Ryssland efter Sovjetunionens fall. Och det är gott grannelag och det är fredlig lösning av konflikter och allt det som finns så vackert skrivet i olika internationella dokument och som blir tomma fraser sen när kriget bryter ut.
Men när ni talar nu om VSB-pakten så måste ni ju komma ihåg när den beslöts. Det var med Sovjetunionen. Ryssland är ingalunda likadan som Sovjetunionen var då, fast jag tycker ju att den börjar att närma sig ganska mycket sovjetisk politik.
Men Ukraina och Ryssland
Jo, men
liknar nog den relationen. Det där är geopolitiska intressen.
Det är ju, ska vi hoppa det
är,
över
det, till... Det är ju stamfränder faktiskt också, ja. Alltså. De är slaver.
Ja. Och ska vi hoppa över till den andra sidan av Kekkonen, hans inrikespolitiska verksamhet och det där. Vad ser ni som, vad ska jag säga, hans positiva och hans negativa sidor när han fungerade som en ganska maktfullkomlig person?
Hans sista år var inte maktfullkomliga, utan han hade utvecklat ett system där det hade liksom kommit med ett slags hov, betrodda politiker, Uusitalo, Arne Saarinen och andra. Och det där, när hans krafter började sina, så tog det här hovet över på ett sätt och blev liksom Kekkonens budbärare i saker där Kekkonen kanske inte hade något budskap. Vi har flera exempel på det nog.
Flera hemska exempel har vi på det. Men jag måste nog säga att de sista åren med Kekkonens regim kan vi ju inte mera räkna med. För att han var redan sjuk då, han var ganska länge sjuk. Trots att ingen ville medge det. Men nu var han ju maktfullkomlig de sista åren. När
och
han
hemdgirig.
Var, ja, och hemdgirig, det var han dessutom. Men att då använde han sig av de här som sprang mellan partierna.
Men om en god sida, om du frågar efter bra och dåligt, så nu var det, jag höll med om alla, att det var ju en hemsk period och den här undantagslagen och vad det heter.
Som jag röstar för. Och,
ja, just så, det är bra.
Jo, det är väl alla andra i ditt parti också.
Ja. Men det där, den goda sidan, han neutraliserade ju kommunisterna genom att ta med dem i regeringen.
Ja.
Och det var ju skickligt.
Och han gjorde också.
Och så gjorde han samma sak med Vennamo.
Jag skulle säga
att Karjalainen.
Och han gjorde dessutom det med ungdomen då, som var så oerhört vänster- och sovjetinfluerat, att han tog dem till sitt bröst och hade dem som ungdomar på sina, vad hette det, ungdomar.
Barnkalas.
Och alla blev då lite omvända där tack vare att den stora ex-kungen, eller nästan kungen, infiltrerade sina tankar i dem. Och det var ju klokt.
Får jag berätta ett minne? Ett personligt minne. Jag såg Kekkonen sista gången den 31 maj 1980. Jag var på väg då till Nordiska ministerrådet i Oslo. Vi hade någon bok som vi skulle överlämna. Och då sa jag att Kekkonen, att herr president, att jag hoppas att ni nu inte glömmer mig där i Oslo. Och så sa han, jag är så trött, jag kan inte längre göra någonting.
Jo, han visste det nog.
Och det sa han alltså på tumman hand, på sin höjden adjutant närvarande.
Det skrev han till Stig Häggblom också, Stig Häggblom som nyligen avled. Som
och fick en fin nekrolog i huset.
Och han var god vän till Kekkonen, så att det där. Och Kekkonen hade ju det, om vi skulle ta en positiv sida, han svarade alltid på brev.
Till och med jag har fått ett brev av honom.
Och han var så effektiv att han gick igenom sin post på morgon, och det är inte många presidenter efter det
han
som har gjort det här.
Han läste min bok som jag skickade åt honom, och så skickade han ett tack, och det har jag fortfarande kvar. Men till det var Friba sa, så skulle jag säga att mitt sista möte med Kekkonen var när vi åt middag tillsammans. Det vill säga, det var inte bara han och jag, utan det var kung Olav också med och hela klampet.
Så fick du fram det.
Men vet ni att det var nog en dyster syn. Alltså han skulle ju då hålla tal till Olav, och han kom inte ihåg vem Olav var och vad det var för ett land och allt det här. Det var verkligen pinsamt. Och då var hans hov så tandlöst att det inte liksom kunde säga att nu ska vi dra tillbaka.
Ge oss ett årtal, Jutta.
Vad ska jag säga, 80-någonting? Det var före
80. Före 80 måste det ha
varit.
Ja, 80.
Men det var inte bara det. Hans hov gjorde inte bara det här, utan de utnyttjade ju
honom.
Och de skaffade bergsrådstitlar. De gjorde det. Han hette han där
Juhani Perttunen.
Juhani Perttunen som var kanslichef. Bravo. Utnyttjade han där, en gammal mans situation och använde Kekkonens makt för sina egna syften.
Det är lite hemska sak. Tämmen i hål i New York, alltså att maktens borg blir också en diverse handel. Mm.
Ja. Men vi är ju nu i en sån situation att presidenten har förhållandevis liten inrikespolitisk makt i motsats till det Kekkonens tider. Har ni någon förståelse för dem som liksom lite längtar tillbaka till att man har en kille eller en dam där uppe på toppen som kan slå ner ven i bordet och få säkert
till
att gå vidare?
Nej, det har jag inte, för att jag tycker att då fungerar inte demokratin. Vi behöver ingen kung och ingen
karaktärsdrag det där.
inte den utrikespolitiska, inte den inrikespolitiska makten hos presidenten, den ska sitta hos regeringen. Och nu när vi är med i EU är det helt klart för mig att det ska vara statsminister. Men däremot utrikespolitiskt kunde det vara, för här ser vi hela tiden att en demokrati fungerar långsammare. Nu vill jag inte ha diktatur, det vill jag inte ha. Men vi ser hela tiden att Putin är steget före de här demokratiska länderna som ska gemensamt det där pladdra och besluta i kollektiv om saker. Ja. Och där skulle jag, för att i krissituationer är en samling av makten hos en person är bättre.
Alltså det som jag tycker att har kommit fram är att riksdagsupplösningens förutsättningar borde vara lite enklare. Och där kunde man tänka sig att presidenten har sista ordet när man är i en återvändsgränd, och det blir en snabbare lösning som Peja säger. Men vad som Niinistö tror jag håller på med är att bygga upp en moralisk position, en position med klart inflytande som bygger på hans agerande inom de ramar som man nu har. Mm. Och det där, jag tror att den här dikotomin mellan EU och utrikespolitik är nog inte riktigt genomtänkt.
Vad är dikotomi för någonting?
Dubbel händighet.
Jo, tack.
Det finns två slags av människor, de som gör dikotomier och de som inte gör dikotomier.
Ja, nu blev det klart.
Och jag tror att det är från grekiskan och inte från romerskan faktiskt.
Ja, okay.
Och så att här kunde man liksom ha ett lite smidigare arrangemang än ett totalförbud mot presidenten att delta i EU-sammanträdet.
Nej, jag går inte på din linje, Friberg.
Nu här är en aspekt sen i det här också, att hur långt Finland ska sköta sina egna relationer till Ryssland. Och där är ju Kekkonen ville ju nog sköta dem själv alltså.
Men det berodde på hans maktfullkomlighet på den sista tiden av hans liv, eller ganska länge under hans tid. Och den är jag ju inte sen så förtjust i, för det ska inte vara en person som sköter relationerna till det stora Sovjetunionen, Ryssland.
Nej, men till och med om vi skulle ha regeringen nu så har vi ju det problemet att i och med att vi är med i EU så kan vi inte sköta den.
Precis.
Så som vi i vissa situationer skulle vilja sköta det.
Exakt.
Och nu är det just en sån situation att vi antagligen skulle vilja sköta det på något annat sätt än
lite mera.
Men Niinistös resa till Putin möttes ju av en allmän acceptans.
I Finland?
I Finland, men ingen annanstans.
Jo. Inte har man sett många stora kommentarer från andra EU-länder.
Det har inte kommenterats alls, utom i Estland.
Så. Det är bra, det är bra att det inte har kommenterats.
Jo, jag tycker att det här är ett steg mot den riktning som Finland ska ta för att kunna både vara en lojal EU-medlem och ändå ta hänsyn till att vi har en 1300 kilometer lång gräns.
Nu finns
med ett oberäkneligt land.
Alltså ett globalt och moraliskt intresse för att det ska finnas en möjlighet att ha en neutral mark, eller om inte neutral i ordets riktiga mening, men ändå en punkter och områden och människor där de två kontrahenterna kan mötas. Liksom mötas. Ja. Det är ju, tycker jag, ett allmänt globalt intresse och ett moraliskt intresse.
Men det är
också ett EU-intresse.
Vad har det lett till att dessa kontrahenterna har mötts? Inte har
det vet vi inte.
Vi talar ju förbi varandra, nej, precis hela tiden. Jag menar, det finns ingen.
Men måste vi försöka ändå?
Absolut.
Tycker du att vi ska bara liksom utgå från att man måste ha motsättningar i världen hela tiden? Att världen är nu sådan att vi måste liksom vara emot varandra? Är det
och EUs verklighet är ju den att EUs så kallade solidaritet är nog ett mycket problematiskt kapitel. Om man ser till exempel hur Italien sköter sin ryska politik. Alltså alla jobbar för sig.
De har ju olika intressen, precis, i de här länderna.
Och vårt intresse är, som PJ säger, vi har en stor friktionsyta med Ryssland, och därför är det bra att det råder balanserade förhållanden i den mån det är möjligt.
Ja, absolut. Vi kommer bra överens nu idag.
Vi har ju ett gott förhållande till nuvarande Ryssland. Jag brukar ju ofta upprepa det där att de har ju ingen hyggligare granne än vad vi är. Jag har aldrig bråkat med dem. Det är bara ni som har bråkat med oss.
Vi har inte så mycket tid på oss, men jag skulle be er, ni får 30 sekunder på er vardera, alla att säga det bästa och det sämsta med Kekkonen. Jutta, börja.
Kekkonen var en bra realpolitiker. Det var det bästa. Och det sämsta skulle jag säga att han var lite grov i munnen.
Okay.
Hans sämsta sida var att han var driven så att han kunde aldrig ta ett nederlag och han måste krossa sina motståndare. Max Jakobsson sa att när han hade krossat alla sina motståndare i hemlandet så måste han söka dem utomlands, de här motståndarna. Han var liksom, det var en nästan psykopatisk drag hos honom.
Det är sant, ja.
Och att det här hämndlystnaden, den goda sidan var att han i en kritisk situation kunde patriotiskt försvara Finlands intresse i mycket svåra situationer.
Jag skulle säga att Kekkonen hade inte något stort sinne eller någon stor respekt för parlamentarismen och vad parlamentarismen egentligen innebär. Han var alltid i politiken någonting av en Einzelgänger, alltså en som gick sin egen väg. Och det här ledde ju till att folksjälen nog tog en viss skada, liksom det politiska livet. Hans bästa sida var säkert den att han hade en vaken blick för möjligheter att utnyttja läget till Finlands fördel. Och till den vakenheten hörde också att han var mån om att formulera problemställningar innan ryssarna hade formulerat sin åsikt om dem. Så att han liksom kunde köra in på en debatt där han i alla fall inledningsvis ledde den.
Tack för det. De äldres råd är slut för idag. Vi återkommer igen om 2 veckor.